Men du, ska vi ta en lyssnarfråga?
Det tycker jag absolut. Vi vill ju ha fler sådana, ja. Eller hur?
Det är bara att mejla om du har... Jag säger frågor, men jag tycker också feedback. Vi har fått feedback.
Ja, vi vill ha feedback.
Det har varit fantastiskt roligt. Mm. Vi kommer inte lämna ut någon i podden och liksom läsa upp vad vi har fått så om man inte uttryckligen vill det. Men vi har fått väldigt fin feedback och roliga ja, vad ska man säga, kommentarer om det vi gör.
Jättekul.
Så antingen då till Dana till tronsförsvar.se eller
Anna snabbla till tronsförsvar.se.
Titta, nu har du lärt
jag
dig.
Förra gången kan jag få en guldstjärna då?
En guldstjärna, absolut.
Tack.
Om vi då tar den här lyssnarfrågan.
Mm.
Om Gud är en ond Gud, han begärde ju att Abraham skulle döda sin son.
Mm.
Den här frågan måste jag erkänna att den var tuff för mig. Den var riktigt jobbig.
Mm.
Jag vände mig faktiskt till dig. Och du var så skön, Anna, när jag kom till dig med den här frågan. Jaha, tyckte du den här var svår?
Ja, okay.
Och det tyckte jag var så bra.
Jag kommer inte ens ihåg vad jag sa.
Nej, men det var rätt uppenbart att du hade svar på den här frågan. Och det tyckte
i alla
jag
fall
bra.
Tankar.
Ja, du hade tankar och idéer.
Ja.
Så jag tänkte, jag ställer den till dig lite grann.
Okej.
Okay. Mm. Är Gud en ond Gud?
Ja, precis. För det första så tänker jag så här att nu, vi vill ju inte bara att det ska vara folk som är troende eller lär sig Bibeln som lyssnar. Så då vill jag bara börja och säga så här att när vi har en fråga som rör Bibeln, då kommer det ju liksom utgå mycket från Bibeln. Det är ju väldigt svårt på ett annat sätt. Ja, så att ni vet om det. Alltså jag tycker inte frågan är konstig alls. Det är en bra fråga. I våra ögon så ber ju Gud Abraham att göra något hemskt. Det är ju avskyvärt. Men grejen är den att man behöver lite runt kunskap för att bemöta det här då. För att om vi läser mer av Bibeln i Gamla testamentet då, så är det faktiskt väldigt tydligt och uppenbart att det här faktiskt var avskyvärt för Gud själv. Israel som folk, de, när de lite tid efter Abraham då kan man säga, då går de väldigt långt i avgudadyrkan. De går så långt att de till och med börjar offra barn själv till en gud som heter Molek. Och det här var någonting väldigt vanligt som grannländerna gjorde och de folken. Och det står i flera, alltså är det någon som är intresserad av sånt här så kan ni ju mejla så kan ni få bibelorden sen.
Ja,
alltså
vi kan dela med oss också ja, på hemsidan.
Absolut. Ja, det kan vi göra. Vi behöver inte dra alla de här bibelorden. Men det är uppenbart att Gamla testamentet visar oss att Gud blir väldigt vred när Israels folk faller så här långt och så lågt att de börjar offra sina barn. Gud har i lagen som han gav till Mose, som var liksom ett tecken på hans relation till Israel. I lagen så var det till och med där förbjudet att offra barn. Men det som man också behöver veta då i det här sammanhanget är att på den här tiden i den främre antika främre orienten så var det väldigt vanligt att offra barn till gudarna. Och faktum är att mycket av syftet med Guds lag till Israel var då istället att särskilja Israel från de andra folken genom det sätt de tillbad sina gudar på. Alltså man måste komma ihåg vid den här tiden att det fanns ingen monoteism.
Mm.
Alltså
monoteism,
ja precis, att man bara tillbad en gud. Utan på den här tiden så bad alla folk till flera gudar. Man bad ju till olika gudar för att få hjälp med olika grejer. Och om jag nu minns rätt så handlade Molek om fertilitet. Det var ju liksom då att man skulle få barn och man skulle få gröda. Och då krävde också den guden den förstfödde tillbaka. Men hur som i alla fall. Abraham tror ju vi som regel då att han är den första liksom som börjar nosa på en monoteistisk religion. Och Abraham är ju också förfader till våra monoteistiska religioner idag. Islam, judendom och kristendom. Så i det här läget, när han får den här befallningen från Gud, så är ju liksom hela, allt det här är nytt. Och Abrahams Gud mitt i det här var unik. Så då är ju frågan återstår ju, om Gud så starkt var emot att man skulle offra barn till gudar, varför ger han då detta bud till Abraham? Ja, vad tänker du, Dan? Du har ingen tanke alls, eller?
Nej, alltså det var det som var lite otäckt här, att här kände jag verkligen en kunskapslucka.
Ja.
Och återigen ett starkt bevis för varför sådana här samtal behövs.
Ja, precis.
Jag tänker i den situationen att det är väldigt lätt att bli ställd kring en sån här fråga.
Ja.
Och det här är en fråga som jag vet att ateister har ju till och med egna föreningar.
Ja.
Där man har frågor som man uppmanar ställa till kristna.
Okej. Bland typ annat, för att komma på de bästa frågorna.
Till exempel, skulle du elda upp ditt barn om Gud bad?
Ja. Mm.
Det kan vara en fråga.
Ja, okay.
Och då är det ju ganska tufft
då är
som
bra
kristen att,
veta sånt här.
Att ha den här bakgrunden.
Absolut.
Tycker jag.
Ja, precis. Ja, hur som i alla fall, det här svaret kring Abraham och offrandet av Isak, jag tänker att det rör egentligen inte alls Guds karaktär mycket. Okay. Eller vem han är. Och kontentan av det blir ju, eftersom vi har gott om andra bibeltexter som gör det tydligt för oss att Gud avskydde barnoffer och han straffade det hårt. I Gamla testamentets lag var det dödsstraff på de som offrade sina barn. Så något annat liksom måste vara aktuellt här. Något annat som också föregår svaret på den här frågan om Gud är ond på grund av vad han bad Abraham göra, det är ju: varför prövar Gud Abraham på detta sätt? Om man bara tänker att det är en prövning, varför prövar Gud Abraham på detta sätt om han är allsmäktig och redan vet vad Abraham kommer att göra? Det är ju en annan fråga som dyker upp.
Ja.
Liksom. Mm. Det här återkommer ju både i Gamla testamentet och Nya testamentet. Hur Gud själv och Jesus i Nya testamentet ställer frågor till människor. Varför gör Gud det? När Bibeln samtidigt lär att han redan vet vad människor kommer att svara. Vad handlar det här om egentligen? Alltså, när Abraham har visat vara villig inför Gud, då står det så här: nu vet jag att du fruktar Gud, det säger ängeln. Nu vet jag att du fruktar Gud nu när du inte har vägrat mig din enda son. Vissa skulle ta den här bibelversen bokstavligen och så skulle de säga då, tolka det som att Gud faktiskt inte vet allt. Men då tänker jag att då gör man det alldeles för svartvitt. Vi måste alltid, oavsett vad det handlar om, tänker jag, tolka skriften i ljuset av skriften. Alltså när Bibeln verkar motsäga sig själv med två grejer, är det någon av de här två grejerna som är återkommande i hela skriften? Och är det någon som mer tycks vara bara ett litet undantag här? Ja, i det här fallet så är ju Guds allmakt och att Gud känner allting ett mycket stort återkommande tema i både Gamla testamentet och i Nya testamentet.
Jag tänker lite att det här, nu vet jag att du fruktar Gud.
Mm.
Det kan ju också vara lite mer att han faktiskt för Abrahams skull säger det.
Ja, absolut.
För att han ska veta liksom hur det förhåller sig.
Ja, precis.
Även om han själv vet det.
Ja, och jag tänker en del av det stora svaret ligger absolut i det du är inne på. Men när vi, jag tänker att det här är ändå en grund vi måste ta det här. Att är det så här när vi håller på med Bibeln att saker motsäger sig själv, då måste man vara mycket försiktig med att dra stora teologiska slutsatser om Guds karaktär baserat på lösryckta verser som motstrider Bibelns generella budskap om Gud. Är du med på vad jag menar?
Ja, jag är med. Absolut.
Till exempel då, om Gud redan känner våra hjärtan, varför vill han överhuvudtaget att vi ska be?
Mm.
Ja. Vad är svaret på den? Vad tänker du då?
Relation.
Exakt.
Tycker jag guldstjärna nu.
Ja. Ja, guldstjärna!
Bra. Ja.
Alltså Gud vill ju ha relation med människan.
Mm.
Han vill vara oss nära, samarbeta med oss.
Mm.
Det är ju vad bön handlar mycket om. Så att Gud söker att människan uttrycker vad hon känner inför honom, trots att Gud redan vet vad vi ska säga eller uttrycka. Och jag tänker att det här visar ju på något sätt lite att men relation till Gud har också aspekter av sådana relationer som vi har sinsemellan mellan människor. Jag är ju inte gift, men du är ju gift då. Ja. Är det inte så här att mellan dig och Diptis så behöver ni säga saker till varandra som ni redan vet om?
Mm.
För att det stärker er relation.
Så är det ju, mycket ofta.
Mm. Så att man visar den andra parten vad man känner trots att den andra parten redan vet. Och jag tänker att i det här så är det faktiskt så att när Abraham demonstrerar sin villighet och lydnad, det har någon slags betydelse för Gud. Trots att han redan kognitivt vet vad Abraham skulle göra. Men det är inte där själva den stora grejen ligger, tänker jag i alla fall. Gud ber inte Abraham offra sin son för att själv få veta vad som finns i Abrahams hjärta. Gud ville ju inte ens att Abraham skulle offra sin son. Det var ju inte ens avsikten. Utan det handlar om, du var inne lite på det, att Abraham behöver få se själv vad som finns i hans hjärta. Så att jag tänker att huvudsvaret på den här frågan har mer med Abraham än Gud att göra. Genom att Gud ber Abraham att offra Isak så får Abraham själv se hur långt han är villig att gå för Gud. Sen behöver man ju också i det här då komma ihåg att vi tänker direkt offra barn avskyvärt. Men Abraham, som sagt, det här var nytt för honom. Israels Gud var ny för honom. Det här var säkert inte konstigt alls. Det står i en annan bibelbok i Gamla testamentet, i Josua heter den boken, kapitel 24. Hur Abraham tillbad andra gudar innan Gud kallade honom. Alltså, vem vet vad Abraham hade gjort innan Herren började tala med honom. Och oavsett om han hade offrat barn tidigare eller ej, så var det ju här någonting väldigt vanligt i hans värld. Ja. Så det var inget konstigt.
Nej.
Och därför så tror jag inte han reagerade alls på det sätt som vår lyssnare reagerade, eller som vi skulle kunna tänka. Utan det vore liksom som vad som helst för oss idag. Däremot så blev det ju då, om man tänker sig in i situationen och där man vet om Abraham. Abraham hade tidigare fått löfte från Gud om en son. Och att den här sonen skulle bli liksom the man. Som Gud skulle välsigna och göra ett stort folk av. Jag tror att det här blir ett känslomässigt offer och en prövning för Abraham. En tanke på att döda den här sonen som skulle bli förfaden till det stora folk Gud hade lovat. Den är ju liksom absurd. Han hade kämpat så länge med att vara barnlös och försökt skaffa sig en son med sin slavinna bara för att fixa problemet. Och man förstår att det var inte Guds idé. Och sen kommer till slut löftessonen trots att frun var 80 bast. Och nu ska den här sonen dödas. Det är ju helt absurt. Så att jag tror att provet ligger mer i hur villig Abraham är att förtrösta på Gud. Alltså här är det ju som att Gud ber honom ta död på den plan och det syfte som Gud själv har gett till Abraham. Och han behövde nog den här prövningen för att se hur överlåten han själv var. Och hur stor hans förtröstan på Gud var. Inte bara liksom på de löften han hade fått av Gud. Utan nu handlar det istället om liksom Gud själv. Inte hålla fast vid det här löftet. Och jag tror att det här lägger en grund för Abrahams framtida vandring. Han var villig att offra löftena för Guds skull. Och det här gjorde honom väldigt stark. Sen så tänker jag att mitt i det här så får ju dessutom Abraham då bevittna hur Gud är god istället för ond. Eftersom när Abraham är på väg att offra Isak så säger ju Gud nej. Stopp! Och istället då i rätt stund så hittar de en bagge i ett busksnår. Och så offrar de den här baggen istället. Och Abraham, han döper den här platsen till en plats som heter Herren förser. Så att det här liksom verkar vändas till någonting mycket positivt för Abraham. Att han får istället liksom bevittna mer av Guds godhet.
Så sammanfattningsvis kan man säga att vi har varit inne på det här i första avsnittet, att vi läser Bibeln med fel glasögon.
Ja, precis.
När vi läser Bibeln så man kan få ut mycket av att läsa den som den är, men ju mer kunskap man har historiskt också, desto lättare blir det att se de här nyanserna i det som förmedlas.
Ja. Man kan ju säga så här att frågan blir en fråga. När vi tar frågan ut ur Bibeln som helhet och ur dess historiska sammanhang och ser på den med våra moderna tidsglasögon som du är inne på. För oss så är det här jättekonstigt. Men i själva verket så visar den här berättelsen precis motsatsen till att Gud skulle vara ond. Istället visar den på Guds godhet. Och att Gud faktiskt var helt annorlunda mot alla andra gudar på den här tiden. För han avskydde barnoffer.